har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Jakob, välkommen till Christie's auktionshus i New York den 13 maj 2019.
Tackar, tackar.
Varsågod. Det är Impressionist and Modern Art kväll.
Mm, favoritkväll på Christie's måste jag säga.
Ja, för mig med faktiskt. Du vet hur det ser ut där inne. Det är ett stort grått rum, 60-70 pers i publiken. Stort podium längst fram och så två läktare på varsin sida.
Just det, och därför står de här Christie's-typerna med massor av telefoner och tar emot olika bud från folk.
Just det.
Från rika människor.
Från mycket, mycket rika människor. Mannen som leder auktionen är såklart Adrian Meyer, ingen vet hur det namnet uttalas. Det är en stilig man som så här, verkligen är från bara så här, kontinenten Europa. Det känns som de här auktionstyperna bara alltid är det. Adrian Meyer liksom bryter på alla språk samtidigt. Han kan alla språk, men inget perfekt. Han bryter på alla språk samtidigt. Han är en från Tyskland, en från Frankrike, en från Luxemburg. Ingen vet. Troligtvis är han bara från ett, något sånt lite så hemligt europeiskt furstendöme vars enda uppgift är att föda upp strama, karismatiska personer som kan leda konstationer.
Welcome to all of you who are joining us right now on Christie's Live. This is the Impressionist and Modern Art Evening Sale in New York. And we should start right away with lot number one.
Det kommer och går lite krafts. Det är en Picasso.
For $4,400,000. Sold to you for 4,320.
Det är en Henry Moore, en Van Gogh, en Chagall, en Magritte.
At 1,300,000.
And selling for 35 million.
7 for them.
Men det här bryr vi oss inte nämnvärt om. För det vi är här för, Jakob, det alla är här för, det är ju då objekt nummer 18.
Lot 18.
Vi är ju här för Cézannen.
Bouilloire est free.
Ett av Cézannes mest framstående stileven faktiskt. Det är en vattenkanna, äpplen, citrusfrukter på ett bord med en skrynklig duk framför något så abstrakt franskt landskap. Ett mästerverk.
And for this Cézanne masterpiece shown here in front of you, ladies and gentlemen, we should start here at $30 million. At $30 million.
Det är spänd stämning i salen nu. Adrian Meyer blickar ut över läktarna där hans undersåtar står och tar emot bud.
At 30 million, 32 million, at 32 million dollars, 34 million, at 36 million, at 36 million with Max Carter now, at 36 million dollars now, at 36 million dollars.
Det håller på ett tag, folk pratar diskret i telefonlurar och viskar och vinkar och Adrian Meyer står där och ser europeisk ut. Folk lägger ett gäng bud och sen tar det slut.
$52 million. Totally sure, selling to you then. For $52 million. Sold 52.
Alltså det är nästan 500 miljoner kronor.
Ja, en halv yard.
Fy.
Ja, vad ska man säga? Det går inte att sätta pris på ett mästerverk.
Tydligen går det.
Ja. Så här, den här tavlan då har genom åren ägts av många ganska framstående personer. Baron Denis Couchet. som köpte den av Cézanne. Även då konsthandlaren Paul Kassirer, som för övrigt i princip upptäckte Van Gogh. Han sköt sig också själv under sina skilsmässoförhandlingar, väldigt dramatiskt gjort. Lotte Fürstenberg har ägt den. Hon sålde den till Justin Key Tannhauser, som för övrigt upptäckte Picasso. Han sålde den sen till Harry och Ruth Backwin.
Ja, oh, gud. Mm. Ja, den här tavlan har varit överallt. Har man.
Den har varit överallt. Men i 21 år så var den här tavlan faktiskt helt och hållet osäljbar på en auktion. Inget auktionshus på jorden ville ha med den här tavlan att göra. Och även om någon skulle ta sig an tavlan så fanns det ingen som ville köpa den.
Men så dyker den upp på i världen 500 miljoner.
Precis. Och anledningen till att den nu kan säljas och att den kan säljas så dyrt, det är för att några väldigt, väldigt smarta personer har klurat ut en lösning på ett av de allra största problemen som finns med ekonomiska marknader. Lösningen på problemet som gjorde att ett Cézanne-mästerverk kunde gå från osäljbart till att säljas för 500 miljoner efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå, för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack. Okej, jag måste säga att jag gillar den här inledningen. Mm. Det finns ett problem med marknader.
Ja.
Bara där är min nyfikenhet. Ja. Och lösningen på det problemet kan få en tavla att bli värd 500 miljoner.
Precis. Man kan väl säga att det finns ett problem med konstmarknaden lite mer specifikt. Mm. Även om det också finns ett problem med massa andra marknader. Mm. Det är ett fenomen som är ett problem, kan man säga. Vad vill du börja med? Vill du börja med tavlan som är värd 500 miljoner eller fenomenet som är ett problem i marknader?
Definitivt tavlan.
Okej, ska man börja med tavlan så ska man börja att prata med Anja Shortland. Hon är
professor in political economy at King's College London, and my research interest and my big teaching commitment is to the economics of crime.
Vi har alltid gått den här riktningen, men nu börjar vi äntligen bli en crime-podd.
Ja, vi har kollat på topplistorna, tänkt vad är det som behöver hända. Nu är det true crime här. Anja Shortland har skrivit en bok som heter Lost Art, som bland annat handlar om den här tavlan. Vi känner ju till ägarhistoriken på den, alla de här prominenta namnen som vi sa innan. Till slut då, så hamnade den då hos Harry och Ruth Backwin. De är något sånt så rikt New England läkarpar som samlade på konst.
Mm. De hade det riktigt bra då.
Jag tror att de hade det väldigt bra. Lite väl bra skulle man kunna anklaga dem för. För att de verkade inte vara så nogräknade med att gömma nycklarna till sitt Massachusetts semesterhem där det hängde en sesantavla.
Händer hela tiden.
Det gör ju det. Så en dag när de kommer hem från gissningsvis något galleri eller någonting, så är den här då sesantavlan Bouilloire et Fruit och även sex andra lite mindre kända tavlor borta.
Oj, oj, oj. Stulna.
Precis.
Vad händer sen?
Well, not very much happens for a very long time. So for over 20 years, the Backwins hear absolutely nothing.
De efterlyser såklart de här tavlorna. De polisanmäler dem, men polisen ger snart upp för att det finns inga bevis. De blandar in massa advokater och försäkringsbolag och typ privatdetektiver. Men ingen verkar helt ärligt vara särskilt nära att hitta de här tavlorna under de här 20 åren som de är borta. Men jag tänker så här, om man nu ska backa ett steg här. Varför stals de här tavlorna?
För att någon vill tjäna pengar på dem.
Precis. Någon har stulit den här tavlan för att sen kunna sälja den och tjäna jättemycket pengar. Det här har ju då under hela 1900-talet och långt där innan också varit ett ganska lönsamt sätt att försörja sig på. Konsttjuv, bra jobb liksom.
Verkligen.
Och det här har ju då skapat problem på själva konstmarknaden.
So the problem in the art market is that when you look at a piece of art, one of the many problems that you have in the art market when you look at a piece of art is that you don't know who it belongs to. Does it truly belong to the person who's trying to sell it to you?
Det här är såklart ett jätteproblem. Ingen, eller typ ingen i alla fall, vill ju köpa en stulen tavla och ingen vill sälja den om man vill behålla sitt rykte, om man är typ Christie's eller någonting. Ingen vill heller försäkra en tavla som eventuellt är stulen för att det spelar över ens rykte, så att det är jobbigt för försäkringsbolag och sådär också.
Mm.
Grejen är att det har inte alltid varit så himla lätt att veta om någonting är stulet. Det är inte ens säkert att personen som försöker sälja tavlan vet att tavlan är stulen. Eller den kanske har varit stulen för flera generationer sedan och sen fått någon... Alltså, mycket nej, saker kan hända liksom.
Hur ska man veta?
Exakt. Därför är man inom konstvärlden besatt av någonting som på då fint konstspråk heter proveniens.
Mm.
Det är alltså en obruten ägarlinje som går att spåra tillbaka så långt tillbaka i tiden som det bara går. Helst hela vägen till konstnären.
Också ett ord som dyker upp i så här gods och gårdar och sådana magasiner.
Verkligen, och i Engelska Antikrundan pratar de hela tiden om proveniens.
If there is any gap in that provenance or anything that you don't quite believe, then you don't know whether the person who's trying to sell it to you actually owns that. Because it could have been stolen at some point in the past, it could have been illegally exported, it could have been looted, it could have been expropriated. In which case, the property right is messy. There might be multiple claimants to the same piece of artwork.
Problemet då är ju då att man inte alltid känner till den här proveniensen.
Men det är väl också så att det finns ju typ 100 helt legitima anledningar till att det inte går att spåra en tavlas proveniens. Det måste inte vara för att den är stulen.
Nej, alltså exakt så. Tavlor är ju ofta väldigt gamla och skit händer och man kanske inte haft kvitton på någon gång då tavla såld. Ja, men du vet, så här, på riktigt kan det ju vara så. Eller bara så här, ja, någon hade den 1877 till 1879. God knows vem liksom, men... Men det finns liksom inte bara så här perfekt historisk data på allt.
Nej.
Sen är det också så att det finns olika regler i olika länder. Och det här är ett jättestort problem på konstmarknaden. The problem of globality pratar Anja Shortland om. I lite mindre så nogräknade länder så kan man få en så stamp of approval. Någon säger så här, den här tavlan är helt okej. Du har köpt den i god tro. Du är den sanna ägaren av den här tavlan. Men i andra länder så liksom gäller inte de där stämplarna. För att det kan vara så att, jag vet inte, tavlan försvann under andra världskriget och så har den sålts 3 gånger sedan dess. Och liksom, vem äger den? Är det någon stals av 1939? Eller är det den som har köpt den 1989 helt ovetande om att den stals 1939? Det finns en hel liksom, en hel grej här. Och vi har nu, om du inte märkt det, kommit fram till det som är problemet med marknader. För den här situationen, den kallas för någonting.
It's a lemons problem in the artwork. essentially.
Ett lemons problem.
Och vad är detta?
Det är någonting som Erik Grönqvist ska förklara för dig.
Jag är forskare och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
The lemon problem är kanske ett av världens kändaste ekonomiska problem. Och det handlar om information på marknader.
Jag tänker på oss på en, när vi tänker oss en stiliserad marknad. När vi pratar om marknader så är det marknader där både köparen och säljaren känner till egenskaper och kvalitet på de varor som handlas, eller den vara som handlas. Och så baserar köparen och säljaren sin värdering, alltså kanske reservationspriset, på de här, på sin kunskap om egenskaper och kvalitet.
Säg att du ska köpa ett anteckningsblock av mig.
Okej.
Bra köp. Du kan då ta det i din hand och bläddra igenom det och du ser att det är linjerat och att jag inte har klottrat i det. Du har också hållit i anteckningsblock förr så du vet ungefär hur mycket du ska väga. Och du ser nu, då vänder du vidare på det och ser att det här är ett helt vanligt block. Du vet det, jag vet det, alla vet det. Om du nu kommer köpa det blocket av mig eller inte, det avgörs då av våra respektiva värderingar av det här blocket. Utifrån en ganska så fullständig information skulle jag säga. Jag säger utifrån det faktum att det är ett helt vanligt block att det är värt, vad kostar block? 20 kronor.
Och jag säger 25, så det här är liksom en jävla stil.
Superkap för dig, perfekt. Alla glada. Problemet är att, håll i dig nu, det finns marknader som inte funkar så här. Antingen så vet köparen mer om varan eller förutsättningarna, eller så vet säljaren mer.
Och då uppstår något som vi kallar för asymmetrisk information.
Asymmetrisk information. Parterna vet olika mycket. Och asymmetrisk information, det är då vanligare för varor som köps sällan.
Vilket är ganska logiskt, för att då har man typ inte koll på grejerna man handlar med.
Nej, om det är första gången du håller ett anteckningsblock så vet du kanske inte, då skulle jag kunna lura dig att anteckningsblock väger alltid 1 kilo. Liksom. Jag vet inte varför jag nu skulle vilja säga det väldigt tungt. Men du fattar vad jag menar. Sen kan det också vara så, till exempel, att det finns egenskaper med en vara som blir kända först efter att man har köpt och liksom konsumerat varan.
Och det här kallar vi för experience goods. Och till exempel vin skulle kunna vara en sån. Där känner vi till kvaliteten. Vi lär oss kvaliteten på det här vinet först efter vi har konsumerat vinet, efter vi har köpt det. När vi köper vinet så vet vi inte hur bra det här är.
Men det finns också varor som vi aldrig får reda på hur bra de egentligen är.
Sådana varor kallar vi för credence goods. Och det här kan till exempel vara sjukvård eller juridiska tjänster som är en del av en komplicerad process. Vi blev friska, men vi vet inte om det var tack vare sjukvården eller om vi skulle bli friska i alla fall. Eller vi blev frikända vid rättegången, men vi vet inte om det var tack vare advokatens skickliga arbete eller inte. Så vi kan inte bedöma kvaliteten på de tjänsterna vi fick.
Det här har jag aldrig tänkt på.
Nej, men det är ju intressant så här. Vart jag frikänd för att jag var oskyldig eller för att jag hade en bra advokat? Överlevde jag för att jag har bra läkkött eller för att jag är en bra läkare?
Hur bra är den här hjärtklaffen jag fick igår?
Hur ska du kunna veta liksom? Det är ju också då extremt så komplexa system där du måste, hur ska du kunna, du vet ju ingenting om hjärtoperationer liksom. Nej. Det här är då två anledningar till att det kan uppstå asymmetrisk information. Ett, saken som säljs sällan, den behöver upplevas. Eller då att saken som säljs är för komplex för att du ska förstå om den är bra eller inte.
Och när vi har asymmetrisk information så kan det leda till att önskvärda transaktioner inte kommer till stånd. Och det här kallar vi för adverse selection, skevt urval.
För att verkligen förstå hur fel det kan gå om det finns asymmetrisk information på en marknad, så ska vi ta det kanske allra mest klassiska exemplet. Någonting som både du och jag och faktiskt också Åsa har köpt den senaste tiden. En begagnad bil.
Och det här exemplet kommer från en klassisk och väldigt inflytelserik artikel av George Akerlof som heter just Market for Lemons.
En lemon är då slang för en dålig begagnad bil för att man tydligen då blir sur av att ha en sån. Det är en teori. Jag tycker det låter som en rimlig teori.
Ja.
I den här artikeln då, som jag tror är världens mest nedladdade ekonomiska forskningsartikel, som också för övrigt gav då Akerlof Nobelpriset, så berättar han då att det finns två typer av begagnade bilar. Lemons då, som är dåliga, Och Peaches, som är Jakob och Kjell, vadå?
Bra!
Skönt att du är med. Och som konsument så tänker vi då såklart att en peach är värd mycket. Medan vi då har en lägre värdering av en lemon.
Mm. Bra bil, värd mycket. Dålig bil, värd lite.
Problemet då, som både du och jag och Åsa varit med om, det är att man som köpare inte har en aning om vilken bil som är bra och vilken bil som är dålig.
Nej, men du åkte fram och tillbaka till Uppsala, du stod på någon parkering i Huddinge, sparkade på något däck och säljare sprang runt, pekade på alla fördelar det fanns med hans Nissan Note som du skulle köpa, och du fattade ju inte jättemycket om detta.
Nej, men det är liksom inte bara så att jag inte vet huruvida den här Nissan Noten som står på den här grusplanen i Haninge är en bra bil eller inte. Jag vet liksom inte ens hur jag ska kunna tillgodogöra mig informationen om huruvida jag kan ta reda på huruvida den är bra eller inte. Alltså, det är liksom så många steg bort från att jag ska veta om en bil är bra eller inte.
Ja, du tittar ju bara på den.
Ja, exakt. Och saker jag vet om hur en bil funkar, liksom, det får plats på en post-it-lapp. Och saker jag vet om hur man kollar hur en bil ska åldras de närmsta 5 åren, eller hur länge du ska ha den här bilen, det är exakt noll saker.
Mm. Ja, men jag känner igen det där till 100%. Och för mig så slutar man att jag köpte bilen osedd.
Mm, jag kunde lika gärna köpt min bil osedd, kan jag säga också. Det hade varit exakt samma upplevelse som när jag faktiskt stod och stirrade på den. Grejen här är ju då att säljaren, mannen som påpekar alla oerhörda fördelar med att äga och leva med en Nissan Note, han vet ju allt om vilken skitbil det där är. Det finns med andra ord asymmetrisk information här.
Och jag som köpare skulle vara beredd att betala mycket för en peach, men ganska lite för en lemon. Men eftersom jag inte vet vad det är för kvalitet på bilen, så är jag beredd att betala någon typ av genomsnittspris som baseras på sannolikheten att bilen är en peach respektive lemon.
Jag vet ju då inte hur bra den här specifika Nissan-noten på grusplanen i Haninge är. Men jag vet vad en Nissan Note från 2012 brukar kosta, för jag har koll på Blocket, och jag vet vad typ likvärdiga japanska halvkombis brukar kosta. När jag gör den värderingen, den här liksom genomsnittsprisvärderingen av risken att köpa en riktig skitbil versus köpa en riktigt bra bil, då händer något riktigt dåligt med marknaden.
Om det här genomsnittspriset, alltså det priset som jag som konsument köpare erbjuder, om det är lägre än vad säljaren vill ha för en peach, en bra begagnad bil, så kommer inte säljaren att saluföra de här bra begagnade bilarna längre. Utan alla begagnade bilar som finns kvar på marknaden är lemons. Så kan man säga att det blir ett marknadsmisslyckande som följd av det här, den här informationsasymmetrin.
Bara säga mer. Det finns dåliga och bra begagnade bilar, det är med på allihopa.
Ja.
Och efter de okunniga personer som du och jag inte vet vilka som är bra och vilka som är dåliga, så är vi beredda att betala något slags genomsnittspris för att bara typ ta höjd för risken att köpa något som är dåligt.
Exakt. Och om det priset, det här genomsnittspriset, är lägre än vad de bra bilarna är värda, då kommer ingen vilja sälja en bra bil. För en bra bil är värd mer än genomsnittspriset. Så det som händer med marknaden då är att det bara finns dåliga bilar kvar.
Ja, inte bra. Och sjukt intressant, måste jag säga.
Om informationen hade varit symmetrisk istället, så hade vissa konsumenter varit beredda att betala mycket och köpt en peach. Och vissa hade betalt lite och betalt en lemon. Men marknaden för båda de här typerna av bilarna skulle funnits kvar.
Medan nu då så finns det bara lemons, dåliga bilar, kvar på marknaden. Enligt den här artikeln i alla fall. Vilket då för oss tillbaka till konstmarknaden.
Precis. Den här kvinnan Anja Shortland sa ju att det fanns ett lemon problem.
Precis. Och det lemon problemet var ju då att man inte vet om en tavla är stulen eller inte.
Just det.
Vilket gör det extremt svårt att sälja massa tavlor. Inte bara de som är stulna, utan också de som inte är stulna. För att, hur ska man veta liksom?
Och hur löser man det problemet?
Ja, hur löser man egentligen the lemon problem efter det här? Det finns alltså ett problem, the lemon problem, känd från The Market for Lemons, som i princip går ut på att om det finns asymmetrisk information på en marknad, så riskerar den marknaden att haverera, eller misslyckas i alla fall.
Och det här var då ett problem på konstmarknaden där information som saknades ofta hade med stölder att göra.
Ja, men misströsta inte nu, för det finns faktiskt en lösning på det här. En lösning som inte bara gör att konstmarknaden funkar bättre, utan faktiskt också kan minska antalet brott.
Spännande.
Tack. Men först, det finns några klassiska lösningar på Dilemma Problem. Till exempel då, om säljaren vill veta mer om kundens behov eller livsstil, till exempel om du ska sälja en livförsäkring till någon, då kan man erbjuda massa olika alternativ på lite smarta sätt, och genom det sättet så kan man liksom utjämna informationsasymmetrin. Det här brukar kallas för screening. Man kan också signalera olika saker. Om du ska sälja en bil så kan du erbjuda en lång garanti som liksom en signal på att bilen faktiskt är väldigt bra. Du litar på den här. Så det finns grejer att göra, men de kostar ofta något. Liksom.
Precis, typ som att göra en jättenoggrann besiktning. Det är dyrt, men det utjämnar den här informationsasymmetrin också.
Precis. Man kan väl säga att det man gör på konstmarknaden, det är liksom lite av en kombination av alla de här sakerna, kan man säga. Och nu då, Jakob, ska du få höra en riktigt tråkig lösning på ett oerhört spännande problem. Det som löser allt det här, det är att ett företag skapar en databas.
Okej.
Databasen heter The Art Loss Register. Och det är alltså egentligen den databasen som Anja Shortan skrivit en bok om.
So what the Art Loss Register offers is for theft victims or their insurers to write into them and say, this is what I had, and document that with excellent photographs, so if it comes onto the market it can be found again. They also have to document that they originally owned that stolen item.
Okej, så när man blir av med en tavla så ringer man till det här registret och säger, min tavla är stulen.
Just det, och sen betalar man lite för det. Och sen, och det här är det som gör att det här verkligen funkar, så har då auktionshus och försäkringsbolag och konsthandlare, liksom alla de här parterna som tidigare drabbats av att konstmarknaden varit så shady, de har gjort det till praxis att liksom stämma av allting med den här databasen. Mot betalning, by the way. Som innan man kan sälja någonting, eller försäkra någonting, eller auktionera ut någonting, eller ja, vad som helst.
Okej, jag bara försöker ta in storheten i det här. Fortsätt.
Så här, det finns flera saker som är väldigt smarta med det här. Nummer ett, det är ett privat företag, vilket gör att de kan hålla databasen hemlig.
Mm.
Så om du är typ tjuv eller hälare, eller bara allmänt shady konstperson, då kan du liksom inte själv hela tiden stämma av mot databasen, utan det händer då liksom att folk typ åker dit för att de typ vill kolla att tavlan de har stulit inte har dykt upp i databasen och sådär.
Alltså vilket jävla obskyr men fantastisk affärsidé.
Ja.
Så det är inte bara så att man utjämnar den här informationssymmetrin, man flyttar den helt hållet på något sätt.
Ja, på något sätt gör man att de som inte vill ha med stulen konst att göra får typ informationsövertaget, kan man säga. Och när man har gjort det, när man liksom upprättat den här databasen och flyttat symmetrin, då börjar det dyka upp grejer. Till exempel då så skulle det kunna hända sig att olika typer av Cézanne-stileben som stals från ett läkarhem i New England dyker upp.
So at some stage the Art Loss Register receives a search request from an insurance company saying somebody in Russia wants to have transport insurance for these paintings. Can you give us an all clear?
Försäkringsbolaget frågar dem om allt är lugnt med de här tavlorna. Och det visar sig att det är det ju då inte. För att det är då den här Backwin Cézannen plus de här andra sex tavlorna som stals vid samma tillfälle, de lite mindre kända tavlorna.
Men är det här på riktigt? Det här har hänt, eller?
Ja.
Och vem hade snott dem?
Det vet man inte, för att personen i fråga är väldigt anonym, som man ofta är i konstbranschen. Men personen hävdar att de köpt de här tavlorna i god tro, att de inte hade någon aning om att de var stulna, att de inte hade någonting med någonting att göra, liksom.
Självklart.
Självklart. Samtidigt så kan ju det verkligen vara sant. Men på riktigt kan det ju vara så att det är så här, de kanske har sålts sex gånger sedan de blivit stulna och liksom blivit lite mer och mer och mer vita, fått lite mer liksom stamps of approvals varje gång de har sålt. Och till slut så är de hos någon helt vanlig, väldigt rik, anonym schweizare eller någonting som bara har dem där och vill försäkra dem, och så får de inte det för att de stals för 20 år sedan liksom.
Ja, just det.
I det här läget då så kickar en grej in som är lite genialt med det här systemet. För att innan den här databasen fanns så var det här med ägande av en tavla väldigt så binärt. Antingen var den din eller så var den inte din, för att den hade snotts någon gång liksom. Men om det på riktigt är så att det är den här schweizaren som har köpt den i sjunde eller åttonde led här, betalat massa pengar för den, så är det ju inte lika binärt. Det är ju, tavlan är ju lite schweizarens kan man ju säga, samtidigt som den ju är Backwins tavla också, för de har blivit stulna på den tavlan. Och innan den här databasen fanns så var det här väldigt, väldigt svårt att lösa. Men de som grundar den här databasen, de kommer från gisslansvängen. De hade tidigare ett företag som gick ut på att de skötte gisslanförhandlingar. Och det de gör här nu är att de skapar en gisslansituation. För att nu vet man då att tavlan finns. Det finns kommunikationsvägar till den här anonyma personen genom försäkringsbolaget i det här fallet. Och det som plötsligt uppstår då är en förhandling helt enkelt. Där tavlan typ hålls gisslan.
Men kan man inte jävlas också och bara anmäla en tavla stulen typ för att förstöra för andra?
Det är sjukt svårt. De har ju liksom då såklart massa personer som jobbar med att verifiera att du har ägt tavlan, och du ska kunna visa massa bilder och kontrakt och kvitton och certifikat. Alltså du skulle inte kunna ringa och säga så här: min Van Gogh blev stulen igår. Utan då kommer de säga nej, det var den inte.
Okej, men tillbaka till den här gisslan-grejen då. Det är ändå surt att behöva köpa tillbaka en tavla som har blivit stulen från dig själv.
Såklart. Samtidigt som det är ju bättre än att inte få tillbaka den överhuvudtaget. Och det är också bättre än att ha köpt en tavla på riktigt i god tro och sen bli av med den för att någon stal den för 50 år sedan. I det här fallet då, Cezanne-fallet, så lyckas de här två, den ena hemliga och den andra inte så hemliga parten, nå någon slags överenskommelse.
If you give us the property rights to the 6 lesser paintings, then we're willing to relinquish the Cezanne. So that was what they ultimately decided to do. They said, okay, you show us the Cezanne. If we think it's authentic, then we will write a contract with you, giving you possession and the title to the 6 remaining paintings.
Det är en miljon turer här, ska sägas. Tavlan verkar finnas i Ryssland, det verkar typ vara maffian som har den, men så visar det att det är inte det, utan tavlan finns såklart i Schweiz. Så till slut kan man åka ner dit och någon typ på riktigt så här rullar förbi i en bil och lämnar över en Cezanne i en plastpåse i utbyte mot ett papper där det står att de kan behålla de andra tavlorna, och det är liksom, de är registrerade i något Panama-företag, och det är det ena och det tredje. Sen, ett par år senare, så kommer det fram genom databasen, by the way, att det är en amerikansk advokat som har haft alla de här tavlorna i alla år. Och han har fått dem av sin klient som var en konsttjuv som sen typ dog i någon sån shootout i Texas, och så bara har den här advokaten haft alla de här tavlorna i alla de här åren. Ja, så att, och då gavs den tillbaka till Backwins, och Backwins sålde den här tavlan på auktion. Inte den auktionen vi hörde i början, utan en auktion typ 15 år tidigare.
Ja, slutet gott.
Ja, en grej till faktiskt som är ännu godare. Så här, det är väl jättebra att kunna ge tillbaka tavlor till rika knösar eller New England-läkare och sådär. Och det är väl kanon att man liksom hittat ett bra system för att utjämna informationsasymmetrin. Allt det där är kanon. Men en annan grej, liksom effekten av den här databasen, det blir att det stjäls mindre tavlor överhuvudtaget. För att som konsttjuv så är det typ inte värt det. För att tavlorna kommer alltid dyka upp i den här databasen, och då blir de osäljbara.
So if you want to make something insurable, if you meant to make a crime insurable, sometimes it helps if you change the incentives for criminals as well as trying to change the behavior of your customers.
Så genom att erbjuda marknaden mer information så begränsar man förekomsten av brott. Det är så intressant.
Det är faktiskt intressant. Inte bara att man begränsar brottet då, utan man gör också att folk blir beredda att betala 52 miljoner dollar för en Cezanne.
Det var ju ett riktigt bra stileben.
genom att kunskap om egenskaper och kvaliteten hos konsten blir allmänt känt eller som etisk, så försvinner marknaden för den stulna konsten. Innan kunskapen fanns, när det fanns osäkerhet, så var kunden beredd att betala ett genomsnittligt pris som innefattade då kanske en låg sannolikhet att talen faktiskt var stulen. Och den här osäkerheten behöver inte nödvändigtvis vara symmetrisk. Säljaren kanske inte heller känner till om tavlan är stulen eller inte. Men genom att man då får säkerhet om huruvida det är ett legitimt verk eller inte, så är kunden beredd att betala ett högt pris för ett legitimt verk, men ett mycket lågt pris, kanske noll, för stulen konst. Vilket då innebär att just att informationen blir känd symmetrisk, så upphör marknaden för stulen konst. Och att värdet av att stjäla konst minskar också då, när kunskapen om vad som är legitim konst blir symmetrisk och allmänt känd. Just för att priset på den här konsten sjunker.
Så det du säger är att vi inte bara löst problemet med marknader här idag, utan vi också har minskat brottsligheten.
Det är det jag säger. Och vi har blivit bättre på att köpa och bygga nya bilar.
Nu har vi faktiskt 3 stycken otroliga bilar, så det är lugnt. Ja. Och du köpte ingen Nissan Note, heter det?
Nej, min bil är faktiskt världens bästa. Anja Shortens bok heter Lost Art. Följ oss på Instagram, där heter vi Kapitalet. Vi är numera bra där på grund av Malin Holmqvist, vår nya sociala medieredaktör. Vi heter Jakob Bichell och Gunnar Harjus. Åsa Secker och Agnes Wenzel Blank har också varit med och gjort det här avsnittet. Rasmus Diamant har mixat det här i väntan på Kristoffer Krogs återkomst från sin pappaledighet. Hej då!
Hej!